gnädige frau. Jag såg er bedårande uppenbarelse på fotografi hos herr äktenskapsmäklaren och blev genast förälskad. Edra döttrar på 5 och 9 år är lika förtjusande. Jag vill snarast dela edert liv och inviterar eder till en tidig vårsupé på Kurfürstendamm. Högaktningsfullt, sko- och väskfabrikant Nyman. Berlin, 21 april 1931. Matilde läser högt ur svarsbreven och lägger Josefins tänkbara partier i en hög för sig. Hon sitter i vinterträdgården med sin varma dolma över axlarna. Klia och Schava lyssnar uppmärksamt och fäller sina kommentarer. Hos äktenskapsmäklaren kan de giftaslyssna berlinarna få titta på fotografiet. Flickorna tycker att Josefin liknar en oskuldsfull blomma där hon sitter i sin omsydda linblomsblå dräkt. Händerna vilar försynt i knät och är överdragna med virkade vita handskar. På huvudet har hon en hatt med skit flor som hänger ner över ena ögat. Den glänsande pärlan på hattnålen ser ut som blommans pistill. Om sig själva säger flickorna, Chava, la petite chinoise, Eclea, l'indienne. Den lilla kinesiskan och indiskan. Ett rytmiskt spinnande hörs från symaskinen. Emil är färdig med sin utbildning, men han har inte lyckats finna något arbete. Han bor kvar hos dem och syr om och förbättrar gamla kläder. Josefin är sällan hemma. Hon åker allt oftare till Berlin och försöker skaffa flickorna ett drägligare tillvaro där. Hon har återupptagit kontakten med Erna från Auschwitz och besökt hennes bror Max som är tandläkare. Hon har kostat på sig en guldtand som glimmar när hon visar sitt intagande leende för de tänkbara partierna. Sin symaskin har hon inte rört sedan hon sydde fast spetsarna som hon sparat från hembyn på Martins svepning. Sorgåren är förbi, men varje gång hon står på tågperrongen på väg in till Berlin ser hon hans gravsten blänka svart från begravningsplatsen. Din stora misströstan var obefogad, säger hon till honom. Nationalsocialisterna gick kraftigt tillbaka i valet. De fick bara 12 platser i riksdagen. Problemet är att deras valnederlag inte märks i Cottbus. Tvärtom värvar nazisterna allt fler medlemmar varje söndag. Många går arbetslösa och har blivit fattigare. Stadens mosaiska trosbekännare behandlas som andra klassens medborgare. Inga barn vill längre leka med Klea och Chava, och i skolan vägrar klasskamraten att sitta bredvid dem. Speciellt de sorbiska flickorna visar sin avsky och kallar dem smutsiga judar. Grannflickan Ilse, som inte bryr sig om att Klea blivit jude, har flyttat till Berlin. Portvaktens söner har tagit över den socialdemokratiska familjens våning och bor där med sina fruar och barn. Så alla familjer i deras hus, både över och under dem, är nationalsocialister. Det enda Josefin kan göra för att komma därifrån är att snarast gifta om sig med en berlinare. Josefin ser sig om i den vidsträckta kafélokalen. Café Kranzlers inredning utstrålar preussiskt gemyt, men stämningen bland gästerna är närmast extatisk. De sitter omslutna väggspeglar och brokadtapet under bronserade lampkronor och samtalar intensivt, utstrålande nervös vitalitet. Man längtar efter något annat och väntar med outhärdlig spänning, stark som dödslängtan för somliga och stark som längtan efter könsumgänge för andra. Josefin är mycket prosaisk i detta sällskap. I en spegel vid ett av hörnborden skymtar hon sin gamla väninna Erna. När deras blickar möts brister de ut i skratt och tittar snabbt åt annat håll. De beter sig fortfarande som flickorna från landet, fyllda av världsliga tankar som kräver handfasta lösningar. De är helt främmande inför tidsandans esoteriska strävan. Ingen av gästerna lägger märke till deras fnitter. I Berlin har man sett det mesta och ingen har reflekterat över vad som försiggått vid Josefins bord. Erna reser sig från sin plats och går över till Josefin. Stolen hon slår sig ned på är fortfarande varm efter sko- och väskfabrikanten. När Erna ser hans gåvor på nära håll brister fnittret lös igen. De stora, tunga, brungröna krokodilskorna och den väldiga krokodilväskan bryter vulgärt mot Josefins försynta utstyrsel. De gömmer ansikten i händerna och kippar efter luft. Liebe Gott, fru Sterna, varför gick han? Jag behöver ingen gift man med en sjuklig fru. Jag har nog med problemen då. En typisk lebemann skulle Motti ha sagt. Stilig var han dock, när han överräckte. Josefin gömmer krokodilväskan under bordet för att inte bryta ut i en ny skrattattack. Viskade han att han omedelbart ville inleda ett förhållande. Frun bor på sjukhem. Erna ser åt sidorna, men ingen tittar åt deras håll. Inte ens servitrisen som dukar av visar något intresse. Ah, du kommer snart till Berlin, viskar hon. Alla karar faller för dig. Det gäller bara att hitta en utan fru. Det finns massor. Väninnorna lutar pannorna mot varandra, som förr i tiden, då de talade förtroligheter. Än du då, säger Josefin. Funderar du aldrig på att gänga dig? Jag vill inte binda mig. Om Hitler får fler röster i nästa val, stannar inte jag. Jag har bestämt mig för Palestina. Nästa år i Jerusalem har vi sagt sen vi blev medlemmar i Benabrittlogen, skrattar Josefin. Det har gått 15 år och du bor fortfarande kvar. Men nu är det allvar. Jag har lagt undan de 1000 pund det kostar att emigrera och jag läser hebreiska på kvällskurs. Jag har kontakt med kibbutz där det finns många tysktalande och de behöver folk som kan arbeta. Eventuellt behöver de en lärarinna till barnen. Jag är ändå bara 32 och ensamstående, vilket de tycker är en fördel. Josefin hör kafégästernas röster brusa obehagligt, som en felinställd radio på hög volym. Hon drar flera djupa andetag och försöker lugna sig. Hon vill inte falla i golvet. Hon kramar i kalla krokodilskinnet och ställer den anskrämliga väskan framför sig. Erna drar på munnen och anfallet hejdas. Josefin öppnar väskan. Jag har 3 biljetter till Glada änkan. Intresserad? Självklart. Vem ska ha den 3:e biljetten? Julius är enkling med pyjamasrörelse i Berlin och saken avgörs snart. Han är inte dansant och han har dålig lever, men Josefin tar honom ändå. Lusten att sy kommer tillbaka. Hon syr dockkläder till Chavas porslinsdocka och promenadkjolar åt sig och Clea. Sen lämnar hon flickorna i nunnornas vård på barnhemmet i sin gamla schlesiska hemby och åker med Julius till den mer livaktiga kurorten Marienbad. Egentligen skulle Julius behöva sjukhusvård, men som mosaisk trosbekännare är han hänvisad till kurortsvistelse. Sommaren är juli. Josefin och Julius roar sig och känner att de kommer att kunna hjälpa varandra till ett bättre liv. Men det är valår igen. Och det dyker upp nationalsocialister även i Marienbad. De mördade den amerikanska historikern Lessing som var på tillfälligt besök i sitt gamla hemland. Även Hitler vistas på kurort i Böhmen. Han är Karlsbad tillsammans med republikens fiender för att smida planer och uppvigla sudetyskarna. Det går bra för Hitler i riksdagsvalet och Josefin är tacksam över att kunna flytta till en lugn stadsdel i västra Berlin. Stadsdelen heter Charlottenburg och där bor också väninnan Erna. Portförbjudna syster Trode och den stilige Otto, stjärnadvokaten. Josefin förberedde döttrarna på att de ska utvandra tillsammans med onkel Otto och tante Berta. Clea är tacksam men Chava vägrar bestämt att resa någonstans utan sin mamma. Livet återgår till det normala i deras lugna stadsdel. Och de slutar tänka på utvandring. Inga furiösa Hitlerpojkar skriker längre efter dem på gatan. Släkt och vänner lever tillsammans igen. Och Clea återfår Ilse som klasskamrat när hon började förstinna Bismarcks skola. Samma dag som de tysknationella utnämner Hitler till rikskansler åker Josefin till det stora Oranienburgetemplet för att gifta sig med Julius. Väninnan Erna och Martins märkliga tvillingbröder är vittnen. Tvillingbröderna står tätt ihop och mumlar nästan ohörbart till varandra på ett språk som de själva skapat och som är obegripligt för andra. Båda är mörkhyade och slanka, oklanderligt klädda i svarta kostymer och stärkta skjortor. Under ceremonin står de med korslagda armar över bröstet och med huvudena böjda som om rabbinens vigseltal var deras dödsdom. Josefin stirrar på deras finlämmade händer och tänker på Martin. Hon är glad över att Martin slipper vara med om det som sker. Att tyskarna till slut valde Hitler skulle ha gjort honom än mer deprimerad. Efteråt vill Julius gå på bio och se Pettersson och Bendel. Men Erna vägrar. Den är rasistisk, skriker hon ursinnigt. Filmerna utlöst spontana attacker mot judiska butiker och kaféer på Kufurstendamm. Mensch, man måste få skämta, säger Julius. Det bästa vi kan göra är att skratta ut Hitler. Berlinarna är ett kultiverat och fritänkande folk som skrattar åt dråpliga skildringar. Vi får inte låta enstaka huliganer stoppa oss från att ha en trevlig kväll. Det kommer alltid att finnas enfaldiga och missnöjda och misslyckade människor som tror att de med våld kan nå en bättre position. Nästan hälften av väljarna saknar humor, säger Erna Tort. Det tar Hitlers judefientlighet på djupaste allvar.
Äsch, det är bara börskraschen och arbetslösheten.
Nästa val är han borta, bara det blir ordning på ekonomin. Vem vill ha en våldspsykopat med bara en testikel som ledare? En galning som flörtar med den ryska sadisten Stalin. Josefin skrattar bullrigt. Och Erna ser mycket sorgsen ut. Martins tvillingbröder ser sig nervöst omkring. Rädda för att någon olämplig person ska höra meningsutbytet.
Samstämmigt lyckönskar de det ingångna äktenskapet och skridit stillsamt ut ur templet, arm i arm.
Josefin tittar upp mot den väldiga lökkupolen och lutar huvudet mot Julius axel. Vi firar hemma, viskar hon. Det är säkrast.
Jassa! Ska inte två stackars judar kunna fira en bröllopskväll längre? Protesterar Julius.
Josefin skrattar åt honom. Han gör henne gott. Den är envis optimist. Visserligen är han rätt egenkär, men han vägrar låta sig förtryckas. Men vi har ju varit med förr, övertalar Josefin honom och blinkar. Erna blänker ilsket på Julius. Hon är inte färdig. Din Hindenburg kommer aldrig tillbaka till makten. Han är gammal och svag och har låtit sig duperas av nationalsocialisterna. Väljarna har svikit både de tysknationella och socialdemokraterna. Vet du vilka Hitlers nya samarbetspartner är? Jo, kommunistpartiet. De har slagit sig ihop med sina mest förkättrade fiender. Vad säger du om det?
Erna är nära att brista i gråt. Julius suckar, kysser sin brud och ger Erna en elegant handkyss.
Mina damer, en taxi till Suarezstrasse beställes. Innan templets portar slår igen tittar Josefin bestämt på Julius och Erna. Inte ett ord mer politik ikväll. Väggarna har öron och vår portvakt har visat tvivelaktiga sympatier. Hitlers politiska program omsätts i handling. Han upplöser den demokratiska republiken och utnämner sig till diktator. Arbetarnas fackföreningar förbjuds och kommunisterna fängslas och mördas. Speciella arbetsläger för oliktänkande inrättas. Hitler hatar och fruktar judarna och inför rasdiskriminerande lagar. Hans uppsyningsmän kontrollerar nitiskt att de efterföljs. Julius tvingas sluta med sin rörelse som sedan många år bojkottats och utsatts för ständiga razzior. Clea utestängs från skolan och tvingas byta till ett judiskt lyceum som ligger långt borta i östra Berlin. För många av hennes skolkamrater kommer beskedet från skolledningen att de har judiskt påbrå som en chock. Ett flertal hade levt som troende katoliker med germanska seder utan aning om att någon farfar råkade vara jude. I den nya skolan får de för första gången lära sig judarnas historia och religion och höra om hur de förföljts genom årtusenden. Alla judiska studenter utestängs från universiteten. Om lagarna består kommer Clea inte att kunna läsa vidare. Judarna utestängs från teatern och föreningslivet och därför startas många judiska teatergrupper och ungdomsföreningar för alla unga som inte får vara med i Hitlerjugend. Ilse går med i Hitlerflickorna och Clea går med i en judisk kulturförening. Hon försöker få med Chava, men lilla systern vägrar allt samröre med judiskt liv. Berlins judiska museum öppnas och får många besökare med både påtvingat och äkta intresse för judisk historia. Nazisterna stänger dock museet när det avslöjas att allt för många framstående vetenskapsmän, konstnärer, industrimän och andra celebriteter är judar. Clea har redan judisk identitet och känner starkt att hon inte längre är en önskad person i landet. Hon börjar gå till fredstemplet varje fredag för att lyssna till en amerikansk rabbin som uppmanar dem att emigrera till Palestina. Han säger att den nationalsocialistiska ideologin sprider sig som en löpeld över Europas länder där judarna också utpekas och anklagas. Den amerikanske rabbinen propagerar däremot inte för att de ska emigrera till Amerika. Clea vet inte vad hon ska göra. Hon undrar om araberna verkligen vill ha tyska judar i Palestina. Clea börjar ändå sin utvandring med att flytta till onkel Otto. Hon har kommit i puberteten och står inte ut med Julius närvaro. Hon retar sig på allt han gör, framförallt på hur han pedantiskt lägger korvskivorna i ordning på tallriken och på hans timslånga badrumsvistelser. Eftersom hon tvingas byta skola måste hon stiga upp tidigt för att åka med S-barn hela vägen till station Börsen. Julius ockuperar badrummet varje morgon trots att han inte längre har något arbete att gå till. Han står där inne och tittar sig i spegeln. Gång på gång tittar han noga efter och försäkrar sig om att han inte liknar tidningarnas nidbilder. Han synar näsan och konstaterar att den är liten och rak. Läpparna är tunna. Han skärskådar munnen och ser att han har en mycket liten mun. Du ser verkligen inte judisk ut, säger han till sig själv. Däremot är han flintskallig. Och Clea skriker utanför badrumsdörren att han får skynda sig att polera biljardkulan, för annars missar hon tåget. Clea känner sig säkrare hos Otto och Berta. Ett stenlejon vaktar utanför huset och porten har nummer 7, hennes lyckonummer. Portvakten är inte nazist utan hälsar vänligt och behandlar den inte som luft. Otto är ljus och lärd och Berta lång och slank. De ser tryggt germanska ut och Clea känner att hon har ett gott beskydd hos dem. Ibland om kvällarna skymtar hon sin far i Bertas ansikte och det är det enda som gör henne osäker på om hon handlat rätt. Även Ilse är Cleas beskyddare, men de hinner inte träffas lika ofta som förr eftersom Cleas skoldagar blivit så långa. De försöker ses en kväll i veckan vid rullskridskobanan. Där åker de arm i arm. Ilse i sin bruna Hitlerjugenduniform och Clea i sin blå skoluniform. Clea har klippt av sig flätorna, men Ilse vågar inte. Men så en dag kommer avskedsbrevet. Min plikt inom Hitlerflickorna måste segra över känslorna inför dig. Jag önskar dig en glädjefull och hälsosam framtid. Ilse. Matilde får kärlkramp och hjärtbesvär och bitterhet mot tyskarna. Josefin säljer Hotell Steiners, majsenporslin, sänglinne och silverbestick för att kunna hålla en nunna som vårdar henne. Hon säger till Chava att de måste flytta till en lägenhet som ligger på nedre botten för att Matilde ska kunna gå ut på promenad. Chava säger ingenting, men hon lägger genast märke till att den nya lägenheten inte alls är lika vacker som den förra och att rummens antal blivit färre. Någon advokat hyr inte hos dem längre, utan det finaste rummet hyrs av en ungersk konstfotograf. Chava vet också att Matilde har slutat gå ut på promenad. Hon vägrar att gå till parken och sitta på den fula och tråkigt placerade parkbänken med inskriptionen "Endast judar". Matilde vågar inte längre sätta sig på de bänkar där det står "Får ej användas av judar". Matilde ligger mest till sängs och Chava tröstar henne med högläsning ur onkel Toms stuga. Onkel Tom och de andra negrerna fick inte heller åka buss och spårvagn, gå på bio och teater, besöka badhus eller sitta på vilka bänkar som helst, förklarar hon. Vi är inga negrer, stönar Mathilde. Vi är tyskar av mosaisk trosbekännelse och vi har haft medborgerliga rättigheter sedan jag var liten flicka. Min son hedrades med järnkorset och stupade för den tyske kejsarens skull. Det som sker nu är groteskt. Finns det negrer av mosaisk trosbekännelse? Undrar Chava.
Ättlingarna till drottning Saba var svarta, suckar Mathilde.
Det måste vara mer synd om negerjudar, i alla fall, säger Chava. Det är höst och lindarnas löv ligger i drivor på trottoarerna. Chava går med skolväskan på ryggen och sparkar trasiga löv åt vänster och hela åt höger. Hon har i läxa att plocka 5 vackra löv till sitt herbarium. Hon vill vara den som hittar de finaste. Hon får gå kvar i tysk skola tills hon blir 11 år. Hennes skola har fått ett stort porträtt av Hitler i klassrummet och nya nationalsocialistiska läroböcker. Chava är mycket stolt över att hon skrev den bästa uppsatsen om Hitlers levnadsbana och hans framtidsvisioner. Onkel Otto hade läst för henne ur Mein Kampf och upplyst henne om att Tysklands führer inte vill ha några judar i Europa och att de slaviska folken ska göras till slavar åt germanerna. Han säger åt henne att hon inte får blunda inför det som sker utan se sanningen i vitögat. Läraren säger att Hitler vill ge Europa fred. Chava vet inte vem hon ska lita på, men hon tyckte att det luktade krig den gången. Hon fick se alla uniformsklädda män, flickor och pojkar som marscherade med uttryckslösa ansikten.
Under den Lindenavenyn är förbjudet område för judar, men Chava fick tillåtelse att följa med och hon stod lite bakom klasskamraterna.
Hon stod på en färsk stubbe och såg den väldiga armén paradera förbi. Det luktade blod och död efter de nyfällda lindarna som Hitler låtit hugga ner för att få bredare paradutrymme.
Hon tyckte synd om lövhögarna som låg prydliga och övergivna vid sidan om och väntade på att bli bortforslade.
Ottos saklighet, Mathildes bitterhet, Josefins överdrivna livsglädje, Kleas förakt, klasskamraternas och lärarnas intensiva entusiasm gör Chava förvirrad. Hon vet inte vad hon själv ska känna. Hon sluter sig som en mussla och avslöjar inte sina motstridiga känslor. Det viktigaste för henne är att vara duktig i skolan. Hon är en av de bästa i germansk mytologi, men läraren visar henne ingen uppskattning. Han berömmer henne aldrig. Han bara läser upp det hon har skrivit och nämner aldrig hennes namn. Chava behandlas av både lärare och klasskamrater som om hon vore osynlig. De är varken otrevliga eller trevliga. När klasskamraterna varje morgon sträcker upp armarna i luften och ropar Heil Hitler och sjunger nationalhymnen måste Chava sitta ner i sin bänk, stirra rakt fram och låtsas som hon varken hör eller ser. Chava får inte vara med i deras Heil. Heil har en djup och helande verkan på befolkningen, men Chava är utfryst. De andra känner samhörighet, en sann livsmening, en rotfast, fullkomlig världssyn. Under Weimarrepubliken var de i tanken fortfarande splittrade i små egensinniga furstendömen. Kriget enade dem tidigare, men det förnedrande fredsfördraget fick dem att känna sig förödmjukade och misslyckade. De är förlorarna som äntligen fått kejsar Hitler som helar dem. Ett land, ett folk, ett språk. När de heilar honom upplever de en frisk erinran om okränkt lycka och välgång som han kommer att skänka dem. Germansk mytologi i litteraturen och konsten ger dem rötter och national identitet. Under den sägenomspunna forntiden betydde heil att man helgade land åt sig själv genom att bära eld runt den nya platsen. På så sätt blev marken heil och hade gudarnas välsignelse. För allt man ville göra heil krävde gudarna ett offer. En människa som bröt heil och bröt friden ställdes utanför germanernas rättssystem. Denna oheil, oheliga personen, förklarades fredlös och inga böter behövde betalas om en sådan dödades. Chava spelar lydigt med i föreställningarna Hon går med på att vara ohajl och fredlös i teaterpjäserna.
När klasskamraterna iscensätter den gamla Nibelungensagan tar de på sig rollen som den gamla puckelrygge och kroknäste dvärgen utan att klaga.
Dvärgen vaktar den sköna Krimhildes skatt som alla vill åt. Hon ser på när Krimhildes familj förråder och dödar varandra i en blodig uppgörelse. När hon spelar Hans och Greta agerar hon häxan och låter sig brännas i ugnen. Hon ligger bakom den stängda ugnsluckan och går upp i rök medan Hans och Greta bär hem hennes skattkista med diamanter och juveler till deras ångerfulla fader. Chava bär sina färgsprakande löv fram till katedern och stålsätter sig inför skoldagen. Hon kommer som vanligt att göra allt för att utmärka sig som den bästa. När hon väl är hemma igen tänker hon sätta sig hos Matilde. Om Matilde beklagas över att det är förnedrande med bänkarna i parken och som vanligt vägrar följa med ut, ska hon trösta Matilde med högläsning ur Robin Hood. Den unge mannen som förklaras fredlös i sitt hemland, men ändå klarar sig. Judar och oliktänkande flyr i massor. Var och varannan vecka går Josefin till stationen för att vinka av någon bekant. För Guds skull, kom aldrig mer tillbaka, är hennes sista ord till väninnan Erna som står handfallen i tågkupén med ett hebreiskt lexikon i handen. Erna gjorde rätt i att inte binda sig. Numera kommer endast de arbetsföra till Palestina. Araberna har gjort påtryckningar och kräver att den judiska befolkningen inte får bli större än en tredjedel av invånarantalet i Palestina. Engelsmännen har givit efter för kraven och kvoterar invandringen. Förutom de 1000 punden krävs också ett engelskt certifikat för att få invandra. Otto och Berta har fått avslag på sin ansökan. Josefin har inte ens försökt. En antisionistisk gammal mor, sjuklig make och unga döttrar är inte mycket att erbjuda nybyggarlandet. Många som inte får några certifikat försöker ta sig dit illegalt, men det har Josefin inte pengar till. Otto har bråda dagar. Hans advokatbyrå har blivit utvandrarbyrå och klienterna köjar långt ut på gatan för att få hans hjälp. Det är mest judiska ynglingar med tysk identitet som söker upp honom. De saknar både utbildning och arbete eftersom universitet och arbetsplatser är stängda för dem. Många är förvirrade och vill ta värvning i tyska armén där de inte längre är välkomna. Otto sitter sval och ljus i sin voltärstol och i hans anda fortsätter han upplysningsverksamheten. Vid sidan om sig har han en byst av Voltaire på en hög pedestal. När de förvirrade ynglingarna kommer in upplyser han dem om att de utvalts till landets inre fiende. Han berättar att judarna fick skulden för digerdöden som härjade i Europa och anklagades för att ha förgiftat brunnarna. De som inte flydde brändes på bål. Det är bara 500 år sedan judarna sist utvisades från Berlin och hela furstendömet Brandenburg. Många flyttade till Schlesien, Mähren och Böhmen, och när kejsaren sedan förlorade dessa områden i krig har han flyttat tillbaka. Otto försöker få ynglingarna att förstå att judarna återigen används som syndabockar och nu får skulden för att tyskarna förlorade kriget och att landet är ruinerat. Fredsfördraget förbjuder tyskarna att ha en beväpnad armé och därmed förbjuder tyskarna sina judar att bära uniform och inneha vapen. Katten på råttan, råttan på repet, ni vet. Segramakterna kräver att tyskarna betalar stora krigsskadestånd och därmed vill tyskarna att judarna ger dem sina förmögenheter. Segrarna har erövrat landområden från tyskarna som i sin tur förbjuder judarna att beträda vissa platser. Kan det låta från Ottos mottagning. Klea lyssnar och lär. När ynglingarna till slut accepterar att de är utfrysta ur samhällsgemenskapen och inte längre kan förvänta sig någon rättshjälp, förmedlar Otto kontakt med någon lämplig hjälporganisation. Han intalar dem att snarast möjligt lämna landet. Själv är han ganska nöjd med att slippa Palestina. Det får bli Amerika om det överhuvudtaget blir nödvändigt med utvandring för hans del. Han har ingen brådska. Först vill han hjälpa så många ungdomar som möjligt att komma ur landet. Förbudet för judar att inneha vapen tvingar Josefin att utföra en traditionell handling till det judiska nyåret. Martins sabel från kriget och hennes stupade brors sabel hänger i kors på väggen i Matildes rum. Det är visserligen ålderdomliga vapen, men Hitlers uppsyningsmän har börjat göra husrazzior och ta minsta förseelse mot raslagarna som orsak till att fängsla någon. På nyårsdagen smyger sig därför Josefin in i Matildes rum. Matilde ligger på sängen och ser ut att sova djupt. Josefin lyfter ner sablarna från väggen.
Bra, säger Matilde. Ställ den vid ytterdörren. Vi måste hugga ner de där huliganerna om de skulle brytas in.
Josefin hoppar till när hon hör Matildes myndiga stämma.
Oh, Mutti, jag trodde du sov. Var har Martins pistol tagit vägen? Säger Matilde, helt klarvaken. Jag vill ha den under kudden.
Pistolen är borta. Polisen i Cottbus beslagtog den. Julius kikar fram i dörröppningen.
Josefin höjer sablan ovanför huvudet och gör sig till med krigisk min framför jugendspegeln, och de skrattar båda.
Matilde begriper inte hur de kan skratta åt Hitlers befängda idéer. Men hon hör också att de skrattar för att hålla rädslan borta. Matilde får ingen rätsida på samhällsutvecklingen. Hon försöker minnas om självmord är förbjudet enligt tysk eller judisk lag. Hon vill veta om polisen hade rätt att ta ifrån dem pistolen. Hon kunde fråga Otto som är advokat, men han har ingenting att säga till om längre. Hon är innerligt trött på alla tyskar och judar och längtar efter att dra sig undan allt världsligt. Hon sluter ögonen och vinkar ut dem med en tröst gest. Hjärtat värker och benen känns tunga som bly. Josefin stoppar sablarna under sin välsydda kamelårskappa. Julius tar henne hårt under armen och trycker sig tätt intill. De skrattar båda hysteriskt. De vandrar ut i skymningen.
Det är fullt med folk i rörelse och de vågar inte tänka på vad som skulle hända om de avslöjas med att bära vapen på stan.
De faller in i gatans gångrytm. Josefin hoppar till varje gång sablarna sticker in i hennes armhåla. De passerar Charlottenburgs stora reformerta synagoga, ett modernt och liberalt judiskt centrum med badhus, föreningslokaler, skola och ålderdomshem. I församlingshuset finns rådgivningsbyrå och kosheraffär. Josefin lugnar sig. Ingen verkar lägga speciellt märke till dem. Vid första bron är det för mycket folk. De fortsätter ner mot Berlinska Djurgården. Floden blir bredare. Från några synagogor hörs nyårssånger. De går förbi huset där föreningen mot antisemitism har sina lokaler. Vid nästa bro försöker de igen. De går ut en bit och stannar till. Josefin lättar på kappan och låter vapnen falla i Sprees mörka vatten. Sablarna virvlar bort och de går vidare några steg. Lättade kramar de om varandra. Enligt gammal judisk tradition ska man på nyårsdagen kasta sina synder i floden och avlägga ett nyårslöfte. Josefin lovar att aldrig överge Julius vad som än händer. Julius lovar att rädda sin lever och bli nykterist. De betraktar stadens ljus som speglar sig i vattenvirvlarna. Stadsdelen Moabits mäktiga synagoga ligger upplyst på andra sidan vattnet. Det finns 42 synagoger i Berlin. Bara i Charlottenburg finns det 4 stycken, 2 reformerta och 2 ortodoxa. Josefin ryser och ser Martin framför sig i Bena Brittlåsens talarstol. Judarna lever farligt om de bor för många i en och samma stad. Det är inte längre möjligt att bo utspritt i landet, och därför måste judarna bilda en egen nation. Hon vandrar med Martin genom en blommande öken. Barnen rör sig i krumsprång framför dem. De plockar frukter från träden och talar till varandra på Moses språk. Mitt i det ljuva hör hon antisionisterna. Om judarna blir för många i Palestina blir det problem där också. Ingen beskyddar dem längre. De måste leva mycket försiktigt och inte stöta sig med någon, tänker Josefin. Den sjuke Julius är ett klent beskydd, men hennes hjärta gläds att få vandra vid hans sida i denna dystra tid. Hon tar hans hand och håller den hårt. Befriade går de tillbaka. De har slängt sina vapensynder i floden utan tanke på att de kan behöva försvara sig. Nyårsfirandet avslutas med försoningsdagen, Yom Kippur. De religiösa fastar och pratar inte på hela dagen. De försonas med sina fiender och ber alla om förlåtelse för onda handlingar som de begått under det gångna året. Klea har slutat skolan och kommer med godsaker från Berta. Hon slås av hemmets förstämning. Alla sitter tysta och försjunkna i egna tankar, precis som i ett religiöst hem. På bordet står ett jarsajtljus för de döda och en burkonung som ska ge det nya året sötma. Matilde sitter rak i ryggen med sin stränga hårknut som ger en skuggbild på väggen så att hon liknar en egyptisk krigare. Hon bläddrar i ett fotoalbum med bilder från Hotel Steiner. Julius halvligger på Martins divan, plufsig och gulaktig av sjukdomen. Chava tröstar sig med onkel Tom och Robin Hood. Josefin läser brev från Palestina.
Hon är den som bryter tystnaden när hon ser Kleas förtvivlan.
Erna trivs i solen och värmen, säger hon. Erna går i shorts hela dagarna och planterar apelsiner. Arbetet är hårt, men hon får tillräckligt med mat. Skulle inte du och Chava försöka? Arabiska grillamän anfaller kibbutzer, avbryter Matilde. Det är lika farligt att bo där som här.
Man slipper i alla fall raslagarna, säger Klea. Julius stönar. Han stred på tyskarnas sida under första världskriget och ser inte på samma sätt som de unga vad som håller på att hända. Av honom kan Klea inte vänta sig något stöd.
Klea väntar en stund och bjuder först på Bertas godsaker. När alla äter sig mätta talar hon om det.
Jag ska bli sjuksköterska, säger hon. Sjuksköterskor behövs i alla länder och när jag är färdig med utbildningen kan jag söka arbete i något land där man inte förföljer judar.
Men du är för ung, säger Josefin. Du måste växa färdigt. Tänk på tyfus, tuberkulos och alla sjukdomar du kan få på sjukhus. Det kan vara farligt att åka med S-barn hela vägen till det judiska sjukhuset.
På min tid fanns det judiska läkare, officerare, arbetare. Ha! En jude kunde vara vad som helst. Nu kan de inte ens åka med S-barn vart de vill.
Matilde kastar iväg fotalbumet åt Julius håll. Hon begriper inte varför han ligger där hela dagarna istället för att arbeta. Han påstår att kartongerna med pyjamas är stulna och att hela hans rörelse blivit saboterad. Matilde tror honom inte. Hon vill inte veta att hela familjen är beroende av hennes pension. Hur ska det då gå när hon dör? Undrar hon.
Julius sluter ögonen och lägger sig med ryggen mot dem.
Tante Trode behöver ett nytt hembiträde, säger Josefin. Hos henne kan du arbeta i väntan på resan.
Det blir ingen resa, säger Klea. Onkel Otto har fått avslag på sin ansökan om certifikat.
En stjärnadvokat med en hustru som har ledproblem passar antagligen inte som apelsinplockare. De är inte ens välkomna till England.
Jag måste värna om din säkerhet, säger Josefin med svag röst.
Charlottenburg är en trygg stadsdel. Här bor Trode och du får börja arbeta åt henne. Hennes hemhjälp är under 45 år och därför så får inte hon behålla henne längre.
Klea, som bara är 14, tittar förbryllat på Josefin.
Det gäller inte judar, viskar Chava. Kleas ögon smalnar och hon sträcker på ryggen.
Jag tänker bli läkare, säger hon.
När hon ser Josefins ögon bli allt simmigare ändrar hon sig snabbt. Hon måste avstyra anfallet.
Mutti, jag vill bli hembiträde. Ring tante Trode på en gång och tacka ja.
Det är försoningsdag och rätta dagen att låta avundsjuka syster Trode som på Martins begravning sa att det var rätt åt Josefin. Lilla systern skulle aldrig ha gift sig med den där fagre karn, hade Trode alltid sagt. Och nu är hon förlåten.
Nästa år i Jerusalem, säger Chava.
Matilde slår näven i bordet och reser sig häftigt. Hon är högröd i ansiktet.
Tack för maten, säger hon. Jag drar mig tillbaka. Över min döda kropp förlåter jag aldrig tyskarna. Jag är inte längre medborgare i det här landet. Och jag är inte heller någon semit som rider kamel i öknen. Jag är en gammal människa som bevittnar min dotters och mina barnbarns begynnande armod och förnedring. Det finns inga ord. Mathildes röst spricker och hon vänder på klacken. Porträttet av Hindenburg far ut ur hennes rum. Järnkorset far ut samma väg, liksom stjärnokastaken och med Susan. Under olympiaden kan hon röra sig friare. Stämningen på gatorna lättar upp och Josefin vågar sig in på ett litet café. Hon ser med sorg hur Chava sitter på kaféstolens yttersta kant, hukad och strykrädd. Sitt inte som en eländig gettojude, vi är inga östjudar, vill Josefin skrika. Njut av din bakelse som en värdig tysk medborgare. Men ju mer hon ser på Chava, ju mer tycker hon sig istället se en 10-årig talmudpojke med långa korkskruvslockar, blek och mager, böjd över sina tårastudier. Staketet är borta. Chava pekar på parken där hon, innan raslagarna kom, tog ut Mathilde på promenad. Det höga, tjocka och siliga järnstaketet som omgärdade parken är borta. Ja, det är svåra tider och ont om järnmalm, säger Josefin. Ät din Napoleonbakelse nu, Libling. Hitler smider vapen av alla staket, broräcken och vattenposter. Chava, vi är inte ensamma här. Chava tittar förvånat när Josefin hyssar henne. Läraren i skolan talar helt öppet om det och klasskamraterna är stolta över att Hitler tagit över Hindenburgs armé och påbörjat upprustningen. Trots att han smälter ner stans järnarbeten och köper miljontals ton från det malmrika Sverige räcker inte till all vapenproduktion. Tyskland växer än så länge utan krig. Det tjeckiska Sudetlandet och hela Österrike har införlivats i det tyska riket. När de kommer hem ligger Mathilde död i sin säng. Josefin är glad över att Mathilde slipper vara med om flytten till det lilla gårdshuset. Mathilde skulle aldrig begripa vikten av att ha en bra portvakt. Den nya portvakten är inte aktiv motståndsman men absolut ingen medlöpare. Josefin är också glad över att Mathilde slipper se hur hon tvingas byta bort alla prydnadsföremål och smycken för att få mat. Mathilde slipper också se gapet i tandraden efter den borttagna guldtanden. Familjens tandläkare Max gav henne bara en halvfylld burk med smärtstillande i byte. Josefin vågade aldrig berätta att Julius svåra smärtor beror på levercancer. Före begravningen säljer Josefin jugendspegeln med guldram, den himmelsblå mattan, Hotel Steiners matsalsmöbler, herrummets tunga läderfotöljer, Martins divan och hans tunga ekskrivbord. Men det räcker ändå inte till någon gravsten. Hitler firar Martin Luthers namnsdag med att utlysa en nationell pogrom. Uppsynningsmän och Hitlerungdom manas till samling i sina distrikt. Många tror på de onda ryktena och flyr över gränserna till grannländerna. Klea samlas med sina kamrater i den judiska kulturföreningen. Hon har lockat Chava med diktuppläsning och sång och fått henne med. Föreningsungdomar under 17 år har fortfarande möjlighet att få tillfälligt uppehållstillstånd i England i väntan på certifikatet för Palestina. 70 förhoppningsfulla ungdomar med vita halsdukar och ryggsäckar fyllda med böcker av Goethe och Schiller åker till en liten by utanför Berlin för att söka skydd. De tänker övernatta på byns värdshus. Efter några timmar glömmer de den bistra verkligheten, börjar skratta och spela roliga sketcher för varandra. Emily Lachava rycks med. De känner att tillsammans måste de kunna förändra den rasistiska och krigiska utvecklingen. Ingen talar om sina klasskamraters bänkar som plötsligt står tomma i skolsalarna. De talar inte om de rika som har kontakter utomlands och lyckas fly. De vet att tyskarna vill bli av med dem, men Europas dörrar är stängda. Länderna i de andra världsdelarna vill inte heller ha några judar.
Just när de ställer upp i ringar för att dansa horra bankade på porten. 5 brunskjortade Hitlerpojkar i deras ålder kliver in.
Halt! Skriker de. Uppställning längs väggen! Packningen framför!
Hitlerpojkarna rotar i deras ryggsäckar och stjäl deras smörgåsar, hembakade kakor och godsaker. De slänger alla böckerna i en hög på golvet.
Judar får inte bära uniform!
Vrålar den äldste Hitlerpojken och sliter av deras vita halsdukar.
Upp med händerna! Judar får inte bära vapen!
Hitlerpojkarna stjäl deras fina schweiziska fickknivar. Klea är full av förakt. Hon tycker att Hitlerpojkarna uppför sig så obildat och ohyfsat att hon skäms. De talar en slarvig tyska med begränsat ordförråd. Deras fäder och farföräldrar har förlorat i krig, sårats och stupat. Kleas far och morbror förlorade också i kriget, men hon behöver inte avreagera sig på någon. Hon vill ha fred, inte hämnd. För henne representerar byns Hitlerpojkar tyskarnas värsta avart. Deras huliganer som Hitler gett makt och möjlighet att plåga andra för att inte de ska märka sina egna svårigheter. Hon känner sig fullkomligt utstött ur samhällsgemenskapen då hon ser Hitlerpojkarnas hungriga vargögon. Hitlerpojkarna ser inte heller Klea och de andra judiska ungdomarna som individer. De har fått lära sig att judar representerar det som är dåligt för samhället och ska bort.
Marsch! Ut ur lokalen!
70 ungdomar låter sig föras bort av 5 ungdomar. Ingen i kulturföreningen vågar göra motstånd och rädsla för att bli skjuten ifall Hitlerpojkarna är beväpnade. Hitlerpojkarna låser in dem i en lada och håller vakt utanför. Chava kryper in till Klea i höet och försöker sova. Bortåt småtimmarna låser dörren upp och Hitlerpojkarna vankar rastlöst omkring i ladan. Den yngste börjar leka med en tändsticksask. Han tänder på ett halmstrå, låter några fler fatta eld och stampa på dem. Om och om igen tänder och släcker han små eldhärdar. Klea iakttar honom med förfärat förakt. Liten, svarthårig och brunögd. Den som mest liknar oss, tänker hon. Han är yngst och värst. En tysk kristen eller kanske hedning som hatar tyska judar, alla judar. Hatar alla svartskallar. Men med det utseendet måste han hata sig själv också. Chava känner inget förakt, bara uppgivenhet. Han gör ladan heil, tänker hon, och förbereder sig på att bli offret som ska brinna i lågorna. Vi är fredlösa och det är inte längre straffbart att mörda oss. Inom sig hör hon Goethes rader som en av flickorna läste för dem. Jag vill prisa det levande som längtar till döden i flammorna. Och så länge du inte förstår det, nämligen detta, dö och bliv till, är du bara en svårmodig gäst på den dunkla jorden. Hon stirrar outgrundligt på Hitlerpojkarna. Den äldsta av dem går runt och kommenderar de yngsta och vackraste flickorna att stå upp. Chava blir utvald och förs iväg. Utanför ladan våldtar de flickorna. Chava kommer tillbaka, instapplande till Klea med vitt uppspärrade ögon och skakande hela kroppen. Inte ett ljud kommer från henne. Hennes ben och armar är alldeles styva och Klea lyckas inte få henne att sätta sig ner. I vargtimmen förs den chockade och nedtystade kulturföreningen mot tågstationen. Byns invånare sover bakom neddragna rullgardiner när det stora sällskapet vandrar huvudgatan fram. Några hundar skäller. De deporteras tillbaka till Berlin med första spårvagnen. Den ljusnande himlen avslöjar vad som skett under natten. Krossat glas från butikernas skyltfönster ligger i drivor på trottoarerna. På en husväg har någon klottrat, döda alla judar. Mot himlen stiger rök från brinnande synagogor. Tyskarna har liksom romarna förstört deras tempel. Ung som gammal har sida vid sida misshandlat judar, förstört och stulit judisk egendom. Alla har gjorts delaktiga i den rasistiska diktaturen. De som gjorde motstånd har mördats. Arbetsföra har tagits till fånga och gjorts till slavarbetare som ska bygga vidare på den tyska krigsindustrin. Den tyska fångenskapen har inletts.
Vi måste härifrån, viskar Klea. Det är bråttom. Palestina, stammar Chava.
Hennes lilla kropp skakar oupphörligt även när spårvagnen står still. Vid den judiska begravningsplatsen är gravstenar omkullvälta. Uppgrävda lik ligger slängda på jordhögar. Några böjda gestalter gräver i gravarna. Klea tittar bort. Hon skäms över att tyskarna står i dagsljus och gräver bland lik. Och hon är tacksam över att Matilde inte fick någon gravsten som de kunde fått nöjet att sparka omkull.
Chava stirrar förhäxat. Tyskarna gräver efter guld och diamanter. Efter Nibelungens skatten, tänker hon.
De tror att Krimhildes skatt finns nergrävd bland döda judar. I natt slog de ihjäl den kroknäste dvärgen för att komma åt skatten. Hitlerpojkarna slog ihjäl henne utanför ladan och hon är egentligen död. Fredstemplet där Klea lyssnade till den amerikanska rabbinen brinner.
När templen brinner måste judarna fly, viskar hon och tar Chava i handen.
Hon tar sikte på skyddslejonet utanför Ottos och Bertas port och hoppar av spårvagnen. Hon måste övertala onkel och tante att de ska packa väskorna och fly omedelbart.
Springande steg hörs när de ringer på dörren, men ingen öppnar.
Otto och Berta gömmer sig. De tror att det är uppsyningsmännen som kommit för att hämta dem. Över en natt har de blivit statslösa. Nationalsocialisterna har tagit ifrån dem deras tyska medborgarskap. Passen har blivit ogiltiga och de kan inte resa någonstans. Klea drar med sig Chava ut igen. Förtvivlat lägger hon sina händer på det vaktande lejonet. Hon ber lejonet att beskydda dem och hjälpa dem ur de rabiesmittade tyska vargarnas klor. Hon kramar Chava och det knakar stumt om Chavas stela och spända kropp.
Vi försöker hos tante Trode. Orkar du?
Dörren står öppen hos Trode och hennes fabrikant, men ingen är hemma. Garderobstörrarna i sovrummet står vidöppna och kläderna ligger slängda på den obäddade dubbelsängen. Klea låser om dem och stoppar Chava i säng. Hon sätter på sig förklädet och börjar plocka i ordning som om det vore en helt vanlig arbetsdag. Hon är hembiträde och dukar undan frukosten som står framme och diska kopparna. Hon kokar lugnande valeriana-te åt Chava och dammtorkar vardagsrummet. I badrummet hittar hon en bunke med väteperoxidlösning som Trode och hennes man blekt håret med. Klea ser sig i spegeln när hon tömmer bunken. Hon ser svart ut.
De har schappat, ropar hon. De har flytt! Jag är arbetslös!
Hon kryper ner hos Chava i den stora dubbelsängen. De stannar resten av dagen i den övergivna våningen för att inte oroa Josefin med att komma hem för tidigt. Det var sagt att de skulle stanna i den lilla byn ända till kvällen.
Flickorna berättar aldrig för Josefin vad som hände under utflykten med kulturföreningen och inte heller vad de såg genom spårvagnens fönster.
Gravskändning, brinnande synagogor, krossade skyltfönster och antisemitiskt väggklotter. Josefin har nog med bekymmer att skaffa mat åt dem. Smyckena och prydnadssakerna är slut. Hon har tavlor, lampor, leksaker och hembroderade dukar. Martins böcker inbundna i konstfulla läderband och en kartong full med cigariller kvar att byta till sig det nödvändigaste. Hon hoppar över alla dyra smörgåspålägg och serverar dem bara bröd och säsongens grönsak. Hon måste vara sparsam. Folket uppmanas i tidningar och radio att äta vegetariskt. Och Josefin vågar inte längre byta till sig kött. Klea inser att hon måste ordna med flykten själv. Det finns ingen som kan hjälpa henne längre. Hon packar sin svarta väska och åker till det judiska sjukhuset. Där blir hon omedelbart antagen som elev. All personal behövs. Sjukhuset är överfullt av patienter som skadats eller som försökt begå självmord under pogromnatten. Personalomsättningen är mycket stor.
De som ska fly till England väntar på permit, uppehållstillstånd eller på tillfälligt uppehållstillstånd.
Certifikatet för Palestina. De som får affidavis kan fly till Amerika. Invandrarländernas regeringar kräver att varje flykting ska ha en borgensman i landet och alla väntar oroligt på sina speciella tillstånd. Varje vecka är det någon lycklig läkare eller sköterska som lyckas fly. Clea använder all sin lediga tid till att försöka ordna en flyktmöjlighet. Efter månader av köande hos olika myndigheter har hon fått det identitetskort som alla som förklarat statslösa måste ha. Sara Clea står det vid fotografierna där hon som en brottsling är fotograferad framifrån och från sidorna. Nationalsocialisterna kallar alla judiska kvinnor för Sara och männen för Israel. Bredvid det nya namnet har hon fått sätta sitt tumavtryck.
Clea fnyser åt de nya makthavarnas dumma påfund.
Hon är ingen brottsling och det begriper de i England.
Engelsmännen ger henne arbetstillstånd och en elevplats på ett sjukhus, men hon får inte komma in i landet förrän hon hittat någon som vill gå i borgen för henne.
I orolig väntan och sökande efter borgensman utbildar sig Clea. Hon lär sig arbeta under knappa förhållanden och får se allt utom en hemlig avdelning. Hon hör rykten om att patienterna där inne kommer från koncentrationslägren där de varit utsatta för experiment, svält och tyfussmitta. Det kommer ett brev från Trode. Hon befinner sig i säkerhet i Amerika. Hon och hennes fabrikant tog ryktena på allvar och dagen före novemberpogromen packade de väskorna och satte sig på tåget. Trode sänder affidavis till Josefin, Clea och Chava, men inget till Julius. Som manna från himlen, utropar Chava. Tante Trode räddar oss! Chava har slutat gå till skolan. Hon har övergivit Nibelungen, Hans och Greta, onkel Tom, Robin Hood och de germanska myterna helt och hållet fallit in i det bibliska istället. Hon har blivit djupt religiös och rakat av allt hår. Sin kala skuld täcker hon med den polska blomsjalen som hängde över Josefins symaskin. Hon äter bara kosher och läser med vaggande överkropp ur tora och judiska historieböcker. Hon sitter med korslagda ben på de dragiga golvbräderna nedanför Julius sjukbädd. Oavbrutet babblar hon om slaveriet i Egypten, babylonska fångenskapen, korstågen och allt ont som förföljt judarna genom tiderna. Julius stönar. Han är sekulariserad i sin tro och tycker inte om religiös dravel. Chava hör honom gärna stöna. Så länge han lever kommer Josefin att stanna. Julius har skjutit sig i huvudet, tänker Chava hoppfullt varje morgon. Josefin vill att döttrarna ska åka i förväg. Hennes sista hopp är bärnstenen som skulle kunna ge dem varsin Amerika-biljett. Hon tar kontakt med en egyptolog som är intresserad av hennes bärnsten. Han vill titta på den nästa gång hon kommer till järnvägsstationen. Josefin leder Julius till järnvägscaféet varje kväll. Ryktet att nationalsocialisterna inrättat koncentrationsläger där oliktänkande och avvikande tvångsarbetare under mycket svåra förhållanden har nått även Josefin.
Hon har fått höra att Martins tvillingbröder hämtats i sin bostad mitt i natten och förts bort och att Max tvångsavhysts från sin tandläkarmottagning och tvingas arbeta som tandläkare i koncentrationslägret Buchenwald.
Hon får höra att Hitlers uppsyningsmän hemsöker kommunister, motståndsmän, homosexuella, sinnessjuka, handikappade, utvecklingsstörda, zigenare och judiska män i arbetsförålder om nätterna och för bort dem. Julius är i arbetsförålder och i farozonen. Därför leder Josefin honom varje kväll till järnvägsstationen. Där sitter han vid ett kafébord hela natten och försöker se ut som en resande. Vid lunchtid nästa dag går Josefin och hämtar honom och lägger honom till sängs. När kvällen kommer leder hon som vanligt Julius till järnvägscaféet. Julius har allt svårare att sitta upprätt på stolen. Han fyller snart 50 och då tänker Josefin låta honom ligga kvar hemma. Nationalsocialisterna räknar inte de som fyllt 50 som arbetsföra. Och Josefin tror inte heller att de skulle ta en cancersjuk man till läger. Egyptologen vinkar bort ifrån första klassrestaurangen och Josefin skyndar dit. Åh, baltiskt guld, säger han upprymt och vänder och vrider på bärnstenen. Vet ni att bärnsten som brutits vid Östersjön har upptäckts i Tutankhamons grav? Redan på den tiden var det säkert judarna som skötte den handeln. Jag har faktiskt inget emot dem, bara de försvinner från vårt land. Det är lättare sagt än gjort, säger Josefin. Man måste hitta någon i utlandet som vill gå i borgen för en. Alla länder är rädda för att invandrare ska lägga dem till last. Egyptologen drar i sitt lilla pipskägg. Jaså, är det på det viset? Då ser inte jag heller någon lösning på problemet. Men ni verkar vara en synnerligen trevlig dam. Är ni ledig? Jag är en mycket ensam man. Josefin skakar förtjust på huvudet. Jag är en synnerligen gift judinna som blir allt fattigare för var dag som går. Det spelar ingen roll för mig, envisas egyptologen. Ni talar tyska och jag tycker ni ser trevlig ut. Förstår ni inte att det kommer att bli krig? Vi måste härifrån allihop. Får jag bara mitt stipendium ska jag ta er med på resan. Det lovar jag, på heder och samvete. Jag tror er, säger Josefin, men jag har två döttrar. De måste snarast ur landet. Det är det enda i livet som är viktigt för mig. Egyptologen bugar djupt och vänder ut och in på sin plånbok. Ersättningen för bärnstenen räcker endast till osyrat bröd, till Shavas Pesach-firande. Portvakten lägger märke till Josefins ensamma slit och vinkar in henne en dag. Han tycker synd om den fina damen som knappt har mat för dagen. Det står en ung man och kvinna in hos honom. Får jag presentera herr Sternkiker, säger portvakten. Han är byggnadsarbetare och söker rum i en trevlig familj. Marichen, hans fästmö, hjälper gärna till med städningen. Herr Sternkiker tar Josefin i hand och blinkar. Jag vill inte väckas med Heil Hitler. Och radioapparaten dånande med hans hysteriska tal. Jag uppskattar en stilla frukoststund innan jag går till jobbet. Josefin nickar och döljer försynt gapet efter den borttagna guldtanden när hon ler. Jag har ett rum ledigt, säger hon. Hos mig blir ni väckt med kaffe och croissant på sängen. Josefin ger portvakten ett paket cigariller och skyndar iväg. Hon tackar sin lyckliga stjärna att hon kan fortsätta hotellrörelsen om än i mycket liten skala. Julius får flytta till kökssoffan så att Josefin kan ställa i ordning ett hyresrum. Hon bäddar med Hotel Steiners lakan och lägger fram lavendeldoftande handdukar. Herr Sternkiker är mycket nöjd med hennes omsorger. Hans röda cabriolet står parkerad utanför på gatan och varje morgon slänger han sig nonchalant i bilen och kör till arbetet. När han kommer tillbaka envisas han med att skjutsa Josefin till affären där hon gör sina dagliga inköp. Varje dag far Josefin stolt genom Berlins gator i väldig fart och så fort hon möter någon Hitlerungdom eller uppsyningsman drar hon hatten en bit ner över ansiktet. Enligt de nationalsocialistiska raslagarna är det förbjudet att umgås med judar. Herr Sternkickes stil och beteende är en färgstark protest mot nazisternas strama korrekthet. Under flyglarmsövningar vägrar han att följa med ner i skyddsrummet. Han stannar lugnt kvar på sitt rum och nöjsar med Marichen, som inte heller bryr sig om Hitlers krigsövningar. Marichen är kommunist och talar så illa om nationalsocialisterna att Josefin blir rädd. Sternkicker är socialdemokrat och pacifist. Trots att de unga älskande inte är judar är Josefin hela tiden orolig för att deras avvikande beteende ska väcka uppmärksamhet. Det blir en arbetskamrat som anger herr Sternkiker. Portvakten varnar honom mitt i natten. Sternkiker gömmer Julius ner i skyddsrummet men går själv tillbaka till sitt rum och somnar om. I vargtimmen väcks han av Heil Hitler och förs bort av Hitlers uppsyningsmän. Efter det uppskakande hemfridsbrottet vågar Josefin endast ta emot judiska inneboende. Nästa inakkordering blir en blyg familjeflicka från Ryssland som är färd med att gifta sig. Marichen vill att få fortsätta städningen och det får hon mot löfte att inte släppa med sig motståndsrörelsens flygblad till Josefins lägenhet. Allt oftare ses fullt utrustade arméer marschera genom stan. Folkets vilja till krig ökar när de ser hur lyckosam Hitler är då han erövrar tysktalande områden utan blodsutgjutelse. Många europeiska länder imponeras av Hitlers förslagenhet och effektivitet. De kopierar hans politik och rensar sina egna länder från oliktänkande. Våren och värmen kommer. Ett permit från England kommer. Engelska kväkare har gått i borgen för Clea. Hon är salig. Hon får komma till England och bli sjuksköterska. Inget kan hindra henne längre. Äntligen kan hon gå och hämta sitt nya pass stämplat med ett stort rött J. Ska du inte vänta med att resa till din födelsedag? Undrar Josefinen då. Det är ju bara en vecka kvar. Clea smäller igen locket på sin resväska. Sin 17-årsdag tänker hon fira på engelsk mark. För allt i världen stannar hon inte en enda extra dag i det land där hon inte längre är önskad. Hennes födelsedag sammanfaller dessutom med Hitlers och hon kan aldrig veta vad djävulskap han tänker hitta på för att fira sin födelse. Josefin torkar ansiktet och sätter sig vid symaskinen. Hon trär i vit tråd och börjar sy på den ryska flickans långa vita brudklänning. När Clea ser Josefin ta sig an sin späda inneboende som om det vore hennes egen dotter ser hon plötsligt hur djupt familjen fallit på kort tid. Det normala skulle ha varit att Josefins omsorger och glädje att förbereda bröllopet hade gällt Clea. Det skulle ha varit Cleas brudklänning och Cleas glädjefest. Men äldsta dottern flyr för att arbeta på sjukhus i främmande land. Hon överger sin mor som fråntagits all heder och sin lilla syster som med rakat huvud i polsk blomskal sitter och vaggar, berövad sitt förnuft. Hon lämnar dem och sitt öde, men hon kan inte göra annat. Hon står inte ut med att leva i Tyskland längre. Vi ses i England, säger hon. Jag ska hjälpa er över. Det är lättare när en av oss är i säkerhet. Clea släpar en hårt packade väskan mot järnvägsstationen. Hon är stiligt klädd i hatt och välpressad dräkt. De fina kläderna ger henne trygghet. Hon kramar tyget med den lediga handen och försöker lugna sig. Kashmir är verkligen starkt och hållbart, tänker hon. Håller hur länge som helst. En lastbil full med järnskrot på flaket stannar jämte henne. Tung väska, fröken lilla. Lastbilschauffören blinkar och rycker snabbt in väskan i förarhytten. Han kör till bagageinlämningen och hivar ut den lika kvickt. Chaufförens medmänsklighet gör att förhören med polisen och kroppsvisitationen inte känns lika förnedrande. Clea betraktar uppsyningsmännen som girigt snokar hennes väska med ett stilla förakt. De har dödskallemärken på mössorna, precis som småpojkar som leker sjörövare och vill se skräckenjagande ut. De låtsas som om Clea är en svår brottsling och Clea spelar med. Väskan plomberas och Clea släpar den till perrongen. Beväpnade soldater väller ut på perrongen och kliver in i vagnarna. Clea kramar hårt sin sittplatsbiljett och springer ombord för att ta sin plats. Hon hamnar som enda civila mitt bland unga soldater. Tågfönstren har mörkläggningsgardiner och lamporna mörkläggningsskydd. Då får hon syn på sin mamma. Josefin står utanför fönstret i sin välsydda kamelårskappa och vinkar. Varje gång hon ler håller hon handen skyddande för gluggen i tanddraden. Smörgåsarna, ropar hon. Du glömde smörgåsarna! Hon håller upp ett flottigt tidningspaket. De har pålägg, prickig korv som du älskar! Clea vågar inte resa sig. Hon är rädd att någon av soldaterna som springer genom vagnarna ska ta hennes plats och då är hon förlorad. Clea tittar oavbrutet på Josefin och försöker säga allt med ögonen. Det känns som om det är sista gången hon ser sin mamma. Josefin ser gammalmodig ut i den krigiska miljön med alla militärer, militärfordon och mörkläggningsanordningar. Hon står där i sin välsydda kappa, på något vis opåverkad av allt detta, leende och viftande med smörgåspaketet. En riktig liten mamma som tillhör den fria och oskuldsfulla tiden. Trots svårigheterna har hon ännu inte vuxit in i den kvävande onda nutiden. Josefin skulle aldrig begripa att 70 friska och starka ungdomar låter sig tillfångatas av 5 militanta Hitlerpojkar. Hon skulle hellre aldrig tro att trevliga tyska pojkar skulle få för sig att våldta små outvecklade flickor som Chava. Hennes fantasi räcker inte till att föreställa sig den hemliga avdelningen på det judiska sjukhuset. Hur hon än anstränger sig begriper hon inte vad som har hänt med Martins tvillingbröder eller med herr Sternkiker. Tårarna trillar utför deras kinder när tåget börjar rulla. Clea lämnar sitt hemland. Soldaterna snubblar ideligen över Cleas svarta väska som står mitt på golvet. Den hindrar alla från att sträcka på benen. Clea misslyckades sitt försök att lyfta upp den på bagagehyllan, men varken Clea eller soldaterna låtsas om väskans eller varandras existens. Ett befäl passerar genom vagnen och då plötsligt reser sig en av soldaterna och kastar upp väskan på hyllan. Han gör en militärisk hälsning, sätter sig igen och ser oberörd ut. De andra soldaterna uppfattar hans opersonliga hållning, avlägsnande av skrymmande föremål. Ingen av dem anger honom för att ha hjälpt en judinna. Clea rör inte en ansiktsmuskel till tack, utan stirrar ner i sin bok och vänder låtsat oberörd på bladet. Soldaterna kliver av tåget vid gränsen till Holland. Hitlers armé har invaderat Renlandet, trots att enligt fredsfördraget skulle vara vapenfri zon. En uppsyningsman beordrar Clea att gå till stationshuset för ännu en kroppsvisitation. Hon hånler invärtes åt att uppsynningsmannen läspar. Hon tänker inte göra som han säger, och det är hennes räddning. Hon blandar sig med folkmängden som är i rörelse på perrongen och spatserar omkring i sin stiliga dräkt i väntan på att tåget ska föra henne ner till havet. Hon blir iskall då hon finner en mark i dräktfickan. Det är endast tillåtet för de judiska flyktingarna att föra ut 10 mark, och de har hon i sin portmonnä. Resten av hennes förmögenhet har uppsynningsmännen stulit. Hon vågar inte tänka på vad som kunde ha hänt om den extra marken hade upptäckts. Hon börjar känna sig som en brottsling och förlamad av skräck stapplar hon på det så gott som folktomma tåget. En man kommer springande när tåget börjar rulla.
Han kommer flåsande in i kupén där Clea sitter ensam med sin väska.
De försökte sinka mig, de satans skurkarna! Säger han. Han berättar att han är krönikör på en stor tidning, men att han inte längre står ut med det unkna kulturklimatet när han inte får skriva fritt ur hjärtat. Han undrar vart Clea ska fly och vad hon anser om klimatet. Clea säger inte ett ljud. Hon vågar inte ens se på krönikören. Det kan vara en angivare, tänker hon. Den rasistiska diktaturen har lärt henne att vara rädd för alla och inte lita på någon människa. När tåget saktar in öppnar krönikören fönstret. Sjöfåglar hör skrika och den fuktiga lukten av tång är befriande. I hamnen ligger båten som ska rädda henne undan yrkesmördarna. Krönikören följer tätt efter. Framför landgången slänger Clea hastigt ut den extra marken i fickan, men krönikören plockar upp den och återbördar den med en gentil gest. Clea håller ilsket fram den extra marken, men kontrollanten skrattar bara förvånat. Hon tittar upp och ser att han inte har några dödskallar. Det är en vanlig holländsk biljettkontrollant. I Holland finns ännu inga av Hitlers uppsyningsmän. Inte förrän båten lättar ankar vågar Clea känna att hon har klarat sig. Hon flyr, liksom Noah, undan katastrofen. Men till skillnad från Noah flyr hon utan familj och husdjur. Hon bryter den gamla traditionen att alltid hålla ihop familjen, vad som än händer. Hon känner sig som Den första som, med vilken rätt vet hon inte, ser ett värde i sitt eget liv och värnar om sitt eget öde. Familjen är ändå fortfarande hennes tro, hopp och källa till kärlek. Om hon hade fått tillåtelse att gå med i Hitteflickorna skulle hon inte ha blivit någon bra nationalsocialist. Clea hade aldrig kunnat ange sin egen mamma för att handla bra och billig medicin på ett apotek som ägdes av en judisk familj istället för att handla enbart icke-judiska affärer. Clea sitter på sin väska ute på däck och kastar skygga blickar på medpassagerarna. Hon lyssnar på ett gäng målmedvetna ungdomar i Shavas ålder. De har berättats en flyktmöjlighet genom en inbjudan till Lord Bloomsbury slott då de ska förbereda sin alaya, uppstigande till Jerusalem. Upprymt konkar de på sina ryggsäckar och talar om Exodus, båten som ska föra dem till det heliga landet. Clea ser att det finns de som är ännu yngre än hon och redan satsar på ett självständigt liv utan familjen. Krönikören står vid relingen och röker pipa. I handen har han ett fulltecknat block. Han har antagligen skrivit en krönika om sin egen flykt. När Englands kust blir synlig vågar Clea se på honom. Genast knackar han ur pipan och kommer och sätter sig bredvid henne. Kommer någon och möter dig? Frågar han. Clea skakar på huvudet. Jag har heller inga bekanta, säger krönikören. Ska vi göra sällskap? Clea skakar på huvudet. Hon är fortfarande rädd. Du kanske redan har någon. I Belgien, säger Clea, en läkarkandidat som också har flytt från Tyskland. Jag skulle inte stanna i Belgien om jag vore han, säger krönikören. Såg du inte alla soldaterna vid västfronten? Det kan bli krig och hur lätt som helst inta Tyskland, lilla Belgien. Han har inte hittat någon borgensman ännu. Borgensman? Jag har ingen borgensman. Det är väl bara att köpa biljett och åka det. Vissa personer måste ha borgensman, fräser Clea harmset. Vissa oönskade tyskar måste faktiskt ha det. Clea kokar av ilska över att inte ens en skribent känner till dessa förhållanden.
När hon kliver i land förvånas hon stort över att det i England verkar råda lugnaste fredstid. Inga soldater syns och inga mörkläggningsskydd finns monterade på bilarna trots tyskarnas intensiva krigsförberedelser. Clea hyr rum på sköterskehemmet och börjar sitt arbete. Hon tänker lära sig både sjukvård och engelska i det snaraste. I brev efter brev uppmanar hon Shava att ta kontakt med Bloomsbury-gruppen. De har plats för fler ungdomar som vill utvandra till Palestina. En engelsk familj som Clea blivit bekant med på sjukhuset är intresserad av att gå i borgen för Josefin och anställa henne som hembiträde. Josefin svarar i sina brev att hennes och Shavas väskor står färdigpackade. Shava har byggt en liten hydda av det sista lakanet från Hotel Steiner och firat lövhyddofesten i all ensamhet. Lilla systern är fortfarande religiös och vill minnas 40 års ökenvandring efter uttåget ur Egypten. Hon är mycket glad över att det snart är deras tur att tåga ut i Tyskland. Julius är bara skinn och ben. Han har inte långt kvar, men solljuset och värmen ger honom ny ork. Han får kraft att korta stunder sätta sig upp i sängen. Då brukar Josefin öppna fönstret så att de kan njuta av den mjuka och milda luften som strömmar in. Det doftar från lindarna i deras kvarter och näktergalen sjunger för dem, får Clea veta. Månaderna går i väntan på återföreningen. Hitler marscherar in i Polen, men då får engelsmännen nog. Tillsammans med Frankrike förklarar de Tyskland krig. Samma höstmorgon möts Clea av två polismän i sjukhuskorridoren. De ber henne följa med. Clea och alla andra tyska flyktingar ställs inför krigstribunal. I rättssalen känner Clea igen den tyske krönikören som flydde samtidigt som hon. Han klassas som enemy alien, fientlig främling, och förvisas till Isle of Man. En tysk-judisk flykting som står framför Clea i kön klassas också som fientlig främling och förvisas. Clea har tur. Hon har hjälp av en kollega och kväkarorganisationen och klassas som friendly alien, vänskaplig främling, och får stanna.
Hon får dock inte stanna på sjukhuset eftersom det ligger inom militärt område. Clea hamnar i London där hon mot mat och husrum vårdar andra flyktingars barn. Men många i den engelska personalen betraktar Clea med skepsis. De ser henne som tysk och som representant för tyskarna. Deras fiende som bombar stan. Att Clea judinna bryr de sig inte om. De struntar i vars och ens religiösa tillhörighet. Clea förklarar på knackig engelska hur det ligger till i hennes hemland. Varje gång kollegorna anklagar henne för hus som bombats och engelsmän som skadats. Tyskarna har gjort mig statslös. De är inte mina landsmän längre. Clea ansöker om brittiskt medborgarskap och tar privatlektioner för att bli av med sin tyska brytning. Efterhand blir hon allt populärare bland kollegorna. Hon arbetar gärna helger och nätter när de andra vill vara lediga. Clea vill arbeta jämt för att slippa tänka på hur Josefin och Chava har det hemma i gårdshuset i Berlin. Gränserna är stängda. Utvandring från Tyskland och invandring till Palestina är förbjuden. Postgången mellan Tyskland och England är bruten, men läkarkandidaten som flytt till Belgien förmedlar därifrån deras brev. Han viker samman sina brev med Josefins och ber Clea att hjälpa honom över kanalen. Clea vågar inte be någon av kollegorna att gå i borgen för honom. Hon är rädd att personalen ska bli ännu mer rasistisk om det kommer fler tyska flyktingar till sjukhuset. Hon måste först och främst hjälpa familjen, och det finns fortfarande en möjlighet för Josefin och Chava att få lämna landet. Tyskarna släpper dem mot en stor lösensumma. Clea grubblar så snart hon är ledig. Hon vet att Josefin är helt utblottad. Hon har sålt allt i linneskåpet, garderoben och köksskåpen. För krokodilskorna och krokodilväskan, som hon en gång skrattade åt, har hon fått morfin till Julius. Det enda hon har sparat till Englandsresan är kamelårskappan och symaskinen. Clea har lyckats ordna ett lån till lösensumman. Men då ångrar sig den engelska familjen. De vågar inte anställa ett tyskt hembiträde. Det är bara Chava som med hjälp från Lord Bloomsbury kan ta sig över. Men Clea får aldrig något svar från henne. Cleas fack förblir tomt till den dag det ligger ett litet tryckt kort från Röda Korset där.